Nu är det inne att vara smal igen. Vi går från en tid av kroppspositivitet tillbaka till heroin chic-idealet som var stort under 90- och tidigt 2000-tal. Nytt den här gången är sociala medier. Bilder av smala kroppar sprider sig på unga människors flöden i en snabbare takt än vad bilder i modetidningar någonsin kunde. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi prata om det förändrande kroppsidealet, hur sociala medier spelar en roll i det hela och hur det påverkar unga idag. Med mig har jag Lisa Torell som är professor i utvecklingspsykologi vid Karolinska institutet. På TikTok heter det SkinnyTok. Det är en gemenskap på sociala medier som uppmuntrar användare till att banta på ett ohälsosamt sätt eller till och med svälta sig själva. Utanför gemenskapen ser man också hur influencers utnyttjar bilder av sina smala kroppar för att främja sitt eget varumärke eller varumärken som de arbetar för. Nu vill Belgien göra motstånd mot TikToks algoritmer på EU-nivå. I slutet av april tog Belgien upp ärendet i Europeiska kommissionen. De säger att TikToks algoritmer fångar unga i en spiral av extremt innehåll där smala kroppar är idealet, som utgör ett stort hot mot den psykiska och fysiska hälsan. Jag tycker att vi tar det från början. Och som sagt, med oss idag för att prata om det här har vi Lisa Torell. Hej Lisa!
Hej!
Kan vi, Lisa, börja med att förklara smalhetsinnehåll på sociala medier? Hur ser det ut och vem är det riktigt som lägger ut det?
Ja, men det ser ju tyvärr värre och värre ut, brukar vi säga. Det har blivit mer och mer fokuserat de senaste åren på just att man lägger ut bilder där man fotar sig i väldigt konstiga kroppspositioner till exempel. Begrepp som ribcage bragging och sådana här saker har kommit. Det vill säga att man fotar sig så att revbenen syns abnormt mycket eller att man har liksom mellanrum mellan låren och sådana här saker. Så det handlar inte bara om att man är smal. Jag tror att många med mig tycker att, jag menar, givetvis får man vara smal och givetvis får man fota sig, men det är just det här att det blir så extremt fokus på en väldigt, just extrem smalhets, att man ska vara så otroligt, faktiskt sjukligt smal får vi kanske säga.
Ja, och sånt här innehåll har ju haft en uppsving under den senaste tiden. Har du någon teori om varför just nu?
Varför just nu är väl lite svårt faktiskt att veta. Det har nog blivit någon slags trend som har skapats av flera olika. Dels är det ju modeindustrin som jag upplever har gått från att ha ännu mer extremt smala modeller till exempel och sådana saker. Sen är det influencers som har liksom upptäckt att de får mer följare, kan tjäna mer pengar om de lägger ut den här typen av material. Just det här att börja berätta om sin psykiska hälsa och sådana här saker också. Det finns ju många som lägger ut bilder på sig själva, de är väldigt, väldigt smala, men samtidigt också berättar att de har en ätstörning till exempel och såna här saker. Och det har ju exploderat skulle jag säga, att vissa följare har fått otroligt mycket likes och följare och såna saker på grund av den här typen av material, och sen har det liksom spridit sig, tänker jag.
Ja, och vem är det då riktigt som tilltalas av den här typen av innehåll?
Ja, tyvärr så är det ju så att de som tilltalas mest av det, för det första finns en könsskillnad. Flickor tilltalas av det här mycket mer än pojkar, och kvinnor och män ska vi säga också, för det är inte bara ungdomar som tilltalas av det här utan det är även vuxna. Så det finns en könsskillnad. Sen är det ju så att personer tyvärr som redan har lite osunda kroppsideal och sådana saker, som har tendens till ätstörningar och liknande, de ser man ju att de har ett sug efter det här innehållet också, och det gör ju att det ökar risken för att de utvecklar problem själva.
Lisa nämnde ätstörningar där lite. Nästan 18% av kvinnor och ungefär 3% av män lider av ätstörningar före de når vuxen ålder i Finland. Ätstörningar är ett stort begrepp och innefattar allt från anorexi till hetsätningsstörning. Anorexi, alltså en sjukdom som innebär att man svälter sig själv, är den dödligaste psykiska sjukdomen som finns. Det här är alltså ett stort och allvarligt problem. Lisa, finns det en direkt koppling mellan ätstörningar och smalhets på sociala medier?
Ja, det visar ju forskningen att vi faktiskt har en sån koppling. Ätstörningar, de flesta studier kanske inte tittat på just diagnosen ätstörning, utan de har tittat på liksom ätstört beteende eller ätstörda tankar och sådana saker. Och som sagt, vad de personerna som redan har en sån tendens, så att det är liksom, det går åt båda hållen kan man säga. De som redan har ett litet ätstört beteende, de tittar också mer och mer på sånt här material, och det kan förstärka existerande problem. Men det är ju också så att vi ser över tid på såna här longitudinella studier där man följer, framförallt har det varit ungdomar och unga vuxna, så ser man helt enkelt att ju mer man exponeras för den här typen av material, desto större är risken för att man får en låg självkänsla och att man också då faktiskt får det här ätstörda beteendet.
Ja, jag undrar lite, vart kan man nu riktigt lägga ansvaret? Jag menar, förra veckan lyfte Belgien upp till Europeiska kommissionen att TikToks algoritmer spelar en roll i unga tjejers självbild och i deras ätstörda beteende.
The European Commission will assess whether TikTok is doing enough to stop harmful content connected to eating disorders.
Så jag undrar att, är det liksom där vi ska lägga ansvaret? Ska vi lägga ansvaret hos influencers eller hos de som gillar och följer de här?
Jag tror att om vi ska få till en förändring så behöver ju ansvaret läggas på väldigt många olika personer och organisationer. Jag tycker ju själv att techindustrin har ett väldigt stort ansvar. De har ju algoritmer som gör att man förvärrar problem, och det är de ju fullt medvetna om, för det är på så sättet som folk lägger mer och mer tid, att man exponeras på någonting som man har tittat på, så man kommer i liksom sån här filt, så sitter man på ätstörda bilder, sån här saker, så kommer man bara få mer och mer av sånt helt enkelt. Så där tror jag att absolut att det vore jättebra om vi kunde få till någon slags regleringar så att man inte helt enkelt tillåter sådana saker. Sen tycker jag ju att influencers som lägger ut sådana här bilder har också ett väldigt stort ansvar. Sen kan ju de också vara offer, som sagt, för det finns en hel del som själva gått ut och sagt att de inte mår psykiskt bra och sådana saker, så kanske inte helt enkelt har förmågan att släppa det här. Ja. Det är ju svårt när man tjänar pengar på saker och ting.
Ja.
Sen slutligen så tycker jag att alla vi användare har ett ansvar också för att inte titta på sånt här material, och det är ju det som vi går ut till ungdomar väldigt mycket och säger till dem, att om ni ser material som ni tycker att ni inte mår bra av, så avfölj de personerna. Dels för din egen skull, att du själv ska må bättre, men också för att sända en signal till den här influencern att det här materialet tycker jag inte är lämpligt.
Ja, men för en person med ett ätstört beteende kan jag tänka mig att det är ganska svårt, för att det blir säkert också lite beroendeframkallande att se på sånt här innehåll.
Så är det definitivt. Det är det, och det finns väldigt mycket olika typer av beroendeframkallande innehåll. Och vissa är kanske inte så farliga som andra, och där ser vi ju att jag menar, i alla våra undersökningar så finns det faktiskt en enda fråga som alltid har de starkaste negativa kopplingarna till just det här med att stört beteende och självkänsla och sådana saker, självbild. Och det är just att man hittar nya fel på sin kropp när man använder sociala medier. Så att det finns liksom någonting att man är så utseendefixerad, och sen så blir man fixerad kring hur kan jag förbättra min kropp helt enkelt. Och det blir som ett beroende, precis som du säger. Att man behöver hela tiden titta på bilder helt enkelt för att se hur kan jag förbättra mitt utseende.
Minns du den där filmen? Titanic från 1997 med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio i huvudrollerna är svår att glömma. Kan du tänka dig att Kate Winslet blev kallad tjock under den tiden? Det är inte bara Winslet som fick utstå de här kommentarerna. Var du en kvinna i rampljuset och inte pinsmal, så blev du kallad fet. Det påverkade ju förstås de här offentliga personerna direkt. Det här har Winslet varit öppen om i en intervju nyligen.
It wasn't just for me. It was for all those people who were subjected to that level of harassment. It was horrific. It was really bad.
Men också helt vanliga kvinnor såg ju det här och började internalisera idealet som gick ut på att vara så smal och liten som möjligt. Vi går framåt några år. Nu är det 2007 och Keeping Up with the Kardashians sänds för första gången. Kim Kardashian och hennes systrar kommer under de kommande åren lägga grund för ett nytt kroppsideal. Ut med heroin cheek och in med kurviga kroppar. Under 2010-talet växer också en rörelse fram som handlar om kroppspositivitet. Nu heter det att alla kroppar är fina och man ska älska sin kropp för hur den ser ut. Företag anammar budskapet i sina reklamer och sångare sjunger om det. Det tar inte länge förrän den ökända plastikoperationen Brazilian butt lift, alltså rumplyft, blir vanlig. Inte bara i Hollywood utan också bland vanliga kvinnor. Brazilian butt lift kallas också för den dödligaste plastikoperationen som finns att få. Så det här budskapet om att ens kropp är fin som den är verkar inte ha nått ut till alla. 2022 stiger Kim Kardashian ut på röda mattan bärande en klänning som Marilyn Monroe en gång hade på. Hon skryter om mängden vikt hon behövde tappa för att passa in i klänningen. Och många ser det här som spiken i kistan för det kurviga idealet och kroppspositivismen. Ozempic, som egentligen finns för att behandla diabetes, börjar användas som viktminskningsmedicin bland kändisar. Och smalhet verkar vara inne igen. Lisa, vad händer riktigt med kroppspositiviteten och rörelsen som förespråkade att alla kroppar är lika fina?
Ja, alltså, det är svårt att säga. Den finns väl delvis kvar skulle jag säga, men den har ju absolut fått mycket mindre utrymme. Den fick ju också en viss kritik, det här med att man överhuvudtaget fokuserar på utseende. Då ville man ju att alla kroppar skulle vara fina och sådana saker, men det är ändå så att man fokuserar på hur folk ser ut. Så att det var faktiskt en hel del kritik som fördes fram också mot de här personerna, att ja, men då var det ju plötsligt så att man skulle ha en jättestor rumpa och jättestor bröst till exempel och sådana här saker. Det var också lite speciellt och kanske inte möjlighet att uppnå de idealen för en hel del personer. Så att möjligtvis kan det vara så också att vissa faktiskt insåg att, ja, men forskningen visade till exempel att du får också negativa effekter av att titta på kroppspositivistiska bilder, för fortfarande handlar det om utseende. Det är mycket bättre om du kan titta på material som inte har med utseende att göra överhuvudtaget.
Ja, okej. Okay. Hur ska vi då göra för att komma bort från det här ytliga tänket om kroppen?
Ja, men det är svårt tycker jag, och jag tror ju att kändisar och liknande och influencers kan gå vägen väldigt mycket framåt att försöka fokusera på andra saker, på förmågor till exempel, att man kan liksom, annat än utseende. Men det är inte rätt, som vi var inne på tidigare, så är det ju det skapar ett beroende, och det finns ju så otroligt mycket material och det är igång liksom dygnet runt, och det är också det som är ett problem, att vi måste få till att man kanske inte, att sociala medierna bidrar ju väldigt mycket till det här, och att vi måste fundera kring att vi inte använder sociala medier så mycket som vi gör, tror jag också. I Sverige har man gjort undersökningar, mediemyndigheten, där man har sett att, jag menar, vad det gäller gymnasieelever till exempel i 16, 17, 18 års åldern, så de flesta använder sina sociala medier på natten till exempel. Man vaknar upp mitt i natten och kanske flera gånger i veckan så börjar man scrolla på sociala medier. Så att man läggs otroligt mycket tid. Så bara det, själva tiden, gör ju att det får så otroligt stort genomslagskraft i vårt liv. Vi har så, det är den dominerande aktiviteten för många ungdomar helt enkelt idag, att titta på sociala medier. Skulle man ha något annat i livet så tänker jag att det också skulle få, ja, men då skulle man få andra friskhetsfaktorer som motion och socialt umgänge och massa såna här saker som skulle ta större del av ens liv.
Tack för det här, Lisa Torell.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Lisa Torell som är professor i utvecklingspsykologi vid Karolinska institutet. Om du tycker om nyhetspodden kan du favoritmarkera oss och lägga till oss i din lista på Yle Arenan. Då missar du aldrig ett avsnitt. Jonny Aspelin har mixat ljudet och Lukas Dahlström är producent.